Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Vi är på gång, vi är laddade, vi är tända, va?
Ja, vi är ju det, Pelle. Och idag har vi ett riktigt roligt avsnitt framför oss.
Vi har det, och det ligger lite som ett kinderägg framför oss. Det kan poppa upp fler än tre överraskningar.
Ja, absolut. Vi brukar inte snacka ihop oss så mycket kring vad vi ska prata om, utan vi kör mest från höften. Och idag har vi ändå enats om en väldigt spännande, ett område att starta med i alla fall.
Detta faktum att man kanske har lite mer tid än vanligt att klämma en och annan tv-produktion, skulle man väl kunna säga.
Det kan man verkligen säga. Jag har ju gjort det, och min favorit så här i maj månad är The Last Dance. Tio avsnitt av historien om Chicago Bulls, basketlaget som gjorde vad inget annat lag någonsin har lyckats med. Att klä sig katastrofalt.
Ja, det var ju kanske inte fokus i serien, men det är ju ett bestående minne man har av The Last Dance, som jag också har sett. Vi pratade ju för något avsnitt sen om Maradona-dokumentären.
Ja.
Och vi hade ju minnen därifrån, båda två såklart, olika. Men inte minst, då var det ju frisyren.
Mm, hans otroligt härliga burr. Det var ett riktigt hårsvall och krull och grejer.
Hans kontinent på huvudet.
Ja, exakt.
Och i det här fallet så är det då The Last Dance. Och inte minst kläderna.
Ja, huvudrollsinnehavarna är föga förvånande Michael Jordan, Scottie Pippen och Dennis Rodman framförallt. Det är de tre liksom visemännen, om man säger så, som väldigt mycket kretsar kring. Och sen har man några till i periferin som är intressanta, som jag inte kände till fullt så mycket om innan. Men det är en enormt välproducerad serie, tycker jag.
Ja, det är det verkligen.
Man behöver inte vara diehard basketfan för att uppskatta den heller, tycker jag. Även om det underlättar.
Verkligen. Det mitt basketintresse är, det ligger kring nollstrecket ungefär, och har alltid gjort. Jag gick i en högstadieklass där jag hade gympa med fanatiska basketspelare.
Ja.
Bland annat en man som heter Joel Persson, som grundare och chefredaktör av magasinet, tidskriften Ikon.
Mycket trevlig här.
Rekommenderas, både Joel och Ikon rekommenderas.
Verkligen.
Men han tillhörde det här gänget, så att jag fick det här ganska tätt in på mig. Och då fick jag även de här Bulls-linnerna
Som eller, alla alltså, ville ha.
Jag fick det inte bokstavligen, men de svishade förbi och svorsade, om man ska vara lite åt det
går.
Dagligen de här, och Bulls-loggan, och det var på gympan då, så var det de här, herregud, det var ju inte igår, det var sent 80-tal.
Ja, precis, för att om vi ska summera lite snabbt så handlar ju den här om dynastin Chicago Bulls. Och de vinner alltså 6 mästerskap på 8 försök, vilket inget annat lag mig vetligen har gjort i NBA:s historia. Och jag skulle till och med vilja säga att de är kanske det mest framgångsrika idrottslaget, alla kategorier, alla idrotter. Ingen har varit så överlägsen, åtminstone inte fått sånt stort medialt utrymme i världen. Att, jag menar, som du säger, vem i Sverige visste inte vad Chicago Bulls och Michael Jordan var 95 eller 96. Alltså det är ju helt fantastiskt. Och vi har ju inte en så stark baskettradition i Sverige jämfört med kanske Balkan eller Spanien och inte minst då USA.
Alltså den är intressant om man har något intresse av lag, av
varumärkesbyggande,
av ledarskap och av, om man har ett intresse av människor kan man säga överhuvudtaget.
Och faktiskt om man har lite intresse av skvaller också. För det är faktiskt en grej som gör den här unik. Det är att folk pratar ut och berättar.
Jäklar, vad öppnar de med?
Ja, att så här, nej men i den där matchen så hittar ju jag på att han sa någonting kaxigt till mig. För att Michael Jordan hittade då på att han fick en peak efter slutsignalen när de har förlorat i en finalserie. Alltså i typ match 3 eller något. Bara för att han vill ha tändvätska till sig själv för att prestera bättre till nästa match. Då bygger han upp en hås kring att motståndaren ska säga nice game Michael. Jag fattar hur sjuk man är då. Liksom,
jag måste ju säga att jag vet inte, sympatisk kanske är fel ord, men jag får ett intryck av Jordan att han verkar, jag gillar honom alltså efter.
Ja, jag skulle nästan säga tvärtom. Alltså så här,
ja, intressant.
Jag förstår vad du menar. Jag tycker att det är den absolut främsta idrottsmannen i världshistorien. Alltså det är Muhammad Ali, det är liksom, jag tror aldrig jag har varit någon som har varit så dominant och så liksom.
Det är ju alfahanarnas alfahanar.
Ja, och levererat gång på gång på gång, aldrig liksom svikit och darrat på manschetten eller något sånt där. Men han verkar ju inte varit super sympatisk att ha i sitt lag alltså.
Nej, det kan man väl säga. Han har kört sitt race och
vinna.
Men ändå i vissa sekvenser så ser man ju att han släpper fram andra för att han vet, han har liksom mognat lite.
Ja, absolut. Och jag tror att han var, det är det som är så härligt med den här dokumentären också, att Dennis Rodman, de som känner till hans historik, var ju, han var ju en strulpelle av rang.
Det kan
var
man
ju
väl säga.
Det var ju liksom missade träningar och det var att han försvann 48 timmar på någon form av bender i Las Vegas.
Han gjorde ju en Frank Andersson.
Ja,
alltså, faktiskt,
kuken ska sitt.
Ja, där de bevingade orden. Och det var ju exakt det. Det var ju Frank Anderssons ord under OS 84
i Los Angeles.
LA. Så tog han då
vispen eller någonting till Vegas.
Och så fick den sitt, gissar vi.
Och så vann han sen också, va?
Ja,
det är det som är det sjukaste.
Men, och det här var ju då exakt det som Dennis Rodman gjorde.
Ja.
Och, alltså, och
Jordan borde ju hatat honom, för att Jordan var den största vinnarskallen. Men på något sätt så klickar ju de två eftersom Rodman också var en jävla vinnarskalle. Det var bara att han inte var likadan i sina förberedelser. Men på plan så gav han allt och de klickar som fan. De funkar ju svinbra ihop, typ.
Och så åkte han till Vegas.
Och hängde med Carmen Electra lite och sådär. Ja,
och det andra. Var ju,
ja, verkligen.
Andra damer.
Han var ju också kanske idrottens, för mig, första bad boy. Förstår du vad jag menar? Alltså den första liksom antihjälten. För att tidigare så här, Larry Bird, han hade ju mer av en revisor-look än vad han hade en rockstjärna.
Men om man nu ska vara så här och titta på årtal, var inte Frank Andersson lite före om man ska tala bad boy?
Jo, men vem fan vet vem Frank Andersson är jämfört med Dennis Rodman? Jag menar, den internationella
serien. Du talar storhet.
Storhet. Alltså det här liksom på högsta internationella nivå var en ikon liksom. De, ja, det är klart, i och för sig Paul Gascoigne, George Best, de var ju också rätt glada.
Maradona, men det var ju ingenting som kom Maradona, ut på
nej,
samma
precis.
Sätt.
Maradona var ju väldigt hemlig med det där,
ja,
tror jag.
Ja, det kom ju inte ut förrän senare.
Men det var ju inte Rodman.
Nej, det kan man inte säga. Och det var ju någonting han ville signalera också på något sätt med sin fullkomligt psykedeliska, katastrofala stil.
Ja, psykedeliska psyke och smak.
Ja, alltså det är ju...
När han gifter sig med sig själv, det är helt fantastiskt.
Ja.
Han har 50% brudklänning på ena sidan av kroppen och en kostym på andra. Alltså du vet, det här är... Det går inte att hitta på.
Nej, det blir sånt effektsökeri så att det...
Ja.
Men jag tror att någon som ville smälta in och signalera god stil, det var ju faktiskt Michael Jordan.
Ja, det tror jag med.
Och det gick ju även det käpprätt åt helvete.
Ja, jag har funderat liksom, är det att han hade så dålig smak? Eller är det bara att han är slav under det kanske värsta årtiondet i modehistorien?
Jag tror nog på det senare.
Ja, jag är faktiskt villig.
Han ville nog ha hjälp att se schysst ut. För att inte säga ser väldigt, väldigt bra ut med de utmaningar man har med en sån kropp.
Ja.
Och då hamnade
han... Lång, alltså. Han är ju
väldigt
stor,
lång
liksom.
Och stor. Och då hamnar han i händerna på skräddare som ville klä honom...
Ännu större.
Ännu större, för att det var någon form av...
Ja, det var ju normen då liksom. Ja. Det här, nu pratar vi alltså 90-tal, egentligen från 90 till 2000 kan man väl säga de mesta bilderna på honom i de här kostymerna och det här är. Men han har ju, alltså det är så mycket axelvadd, det är så mycket volym, men värst av allt tycker jag, det är de här kostymerna som är liksom fyrknäppta.
Ja.
Kommer du ihåg, det här var måste ju
ganska höga knäppningar.
Du måste ju varit mycket, eller du var ju mycket mer insatt i mode än vad jag är den här perioden, för jag var lite för ung tror jag för att förstå det här då. Men det måste ju varit en grej även i Sverige, det här fyrknäppta,
absolut,
pressade treknäppta,
absolut,
och sånt där.
Absolut.
Inte jättesnyggt alltså.
Men de knäppningarna, men också längderna.
Ja,
längderna
alltså...
på byxor, ärmar och ner till på kavajerna. Kavajerna som är som rockar även på honom.
Det är det som är, de har överdrivit någonting där. De måste vara livrädda att han ska se för lång ut genom att ha en
proportionell... Exakt så. Jag tror att han under hela uppväxten och även i vuxna år har känt att allting är för litet på mig.
Ja.
Och jag tror att det har varit hans enda krav. Det får inte vara för kort. Vilket gör att skräddarna lyssnar på honom för att få sin deg och för att göra honom tillfredsställd.
Och det var norm, alltså för man ser ju alltså,
det blir en kombination
liksom
av...
Och så basketmodet, för att det här ser man ju i dokumentären, det är många lag och många spelare som alla har det här, liksom, den här looken. Och det får man ju säga är tacksamt idag, att jag måste säga, jag tycker basketspelare idag har otroligt mycket bättre stil
överlag.
Det var liksom mellanperioder när det var väldigt mycket hiphop, vilket så här. Jag kan se charm i det om det görs på rätt sätt, men det kan också se jävligt taskigt ut.
Verkligen.
Men nu har det gått tillbaka med LeBron James. Det är mycket mer liksom, jag tycker det är mycket mer skräddat inom basket än vad det varit sedan typ 90-talet.
Absolut. Jag får ju lite snarare Samuel L. Jackson-vibbar av Michael Jordan också. Med Michael Jordan körde ju ännu mer...
Ja.
Basken. Klassisk basker.
Ja,
liksom.
Precis. Men det tycker jag är lite coolt att han gjorde så här i efterhand.
Ja, absolut.
Sen att han liksom visste att han var lång, men han var ju så äckligt vältränad. Han var ju liksom inte tjock. Eller så de hade ju kunnat, en modern skräddare, eller liksom någon så här mer klassiskt skolad också för den delen, hade ju kunnat få honom att se enormt bra ut i kostym.
Ja.
Och en grej som faktiskt slog mig är en sak som han är fenomenal på. Han har magiska slipsknutar. Pyttesmå. Tajt knutna. Och liksom, det är nog också en tid av... Alltså, en orsak på grund av att eran var väldigt tunna, smala slipsknutar. Liksom. Det var det som fanns.
Absolut. Sen måste jag även hylla dokumentären för att den är så, om man ska kalla det, ärlig och naken. För att när han väl uttalar sig och sitter framför kameran och blickar tillbaka, då är han helt nedklädd.
Ja, exakt.
Då är det jeans och t-shirt. Vilket gör att det är inte, det är inte stylat. Att det är ett whiskyglas.
Som och fylls upp och ner, upp och ner.
Jag
upp och ner.
Älskar det.
Ja, ja, ja. Och han är ju väldigt så här, liksom, det säger han ju i dokumentären också, att liksom, nej men vadå, han rökte cigarr under sin, hela sin aktiva tid. Och det var i och för sig en annan tid när man tyckte rökning var en så stor grej kanske, och framförallt inte cigarr. Men han, alltså, liksom.
Men jag tror inte att det var så mycket mer. För
nej,
det
nej, nej.
Jag talar ju om att andra gjorde.
I början
andra firade på annat sätt.
Can you tell us a little bit about the traveling cocaine circus that was när han började i Bulls på 80-talet och de har så här försäsongsresor. Det verkar ju helt absurt. Men det är ju imponerande att han var väldigt så här stark. Att han drogs inte in i det här som veteranerna, oseriösa enligt han. Utan han var liksom noggrann.
Ja, det känns som att hade han varit där och gjort de grejerna, då hade han inte sagt någonting överhuvudtaget.
Nej, men han hade ju inte heller blivit den spelaren han blev. För han var ju ganska ung då. Så här. Han valde ju rätt väg, det kan man ju lugnt säga.
Absolut.
Fantastisk dokumentär. Nu har vi ju pratat en kvart om den här.
Och ja, men den är väldigt sevärd, både ur ett stil- och modehistoriskt perspektiv. Och jag tror att vad vi har glömt, det är ju klockorna.
Ja.
Som inte syns någonting, men där det svishade förbi en bild för några månader sedan. Där, och nu växer ju han ännu mer i mitt tycke, där han bär alltså väldigt, väldigt tidigt. Det här var ju på 90-talet, så bär han en Lange & Söhne.
Oj!
Som på hans,
det måste ju
gigantiska
varit efter 94,
handleder.
I alla fall.
Ja, gigantiska handleder ser ut som ett litet myggbett.
Exakt, exakt så.
Och det hedrar honom ännu mer att det inte är en Jacob the Jeweler eller en...
Precis. Ja, jag är helt enig. Och sen har han ju...
Det är coolt, tycker jag.
Jag såg sista avsnittet innan vi spelade in nu faktiskt. Och där får man ju se... tror att det kan vara en Roger Dubuis som han har på handlaren också.
Och även hans lagkamrater verkar ha... De är väldigt spejsade. Det var en...
90-tals nostalgi.
Ja, en Lange & Söhne med...
Ja, det är en datograf. Riktigt bra. Världens kanske bästa kronograf enligt många.
Ett litet smakfullt myggbett på denna gigantiska handled.
På länk också, det är lite elegant.
Det är ordning och reda, brukar vi säga.
Ja, det är ju det.
Ja, det är det faktiskt. Se den.
Ja, det tycker vi. Om vi går över till, om vi lämnar världsstjärnorna och 90-talet och de för långa kavajerna, så kan vi prata lite vad vi har på oss idag. Eller?
Ja, vet du vad jag tänker nu, Andreas? För det vill jag göra. Jag vill att du skulle leda in mig på det här. För att när du sitter här nu, vet du vad jag tänker på?
Nej.
Jag tänker på... Good morning Vietnam!
Ja, just det.
För du har nu de här vi sitter ju med hörlurar på oss när vi spelar in det här. Det här är alltså bara en hyllning.
Ja, men det tar jag bara som
vi
något
måste positivt. Nästan föreviga det här sen.
Ja,
för det finns ju en, det finns ju såklart flera scener ur filmen som väl heter Good Morning Vietnam.
Ja, precis. Robin Williams.
Med Robin Williams, där han då säger de här orden. Han har ju då hörlurar. Och sen så har han ju en kakifärgad
safari eller något liknande.
Och du är ju så väldigt lik nu den här.
Ja,
när
det,
du har...
det är härligt. Jag har faktiskt, det här är faktiskt en liten prototyp som inte kommit ut på marknaden än, som jag faktiskt gillar väldigt mycket.
Ja, det vi, jag syftar då på, eller vi båda tänker
en safari-skjorta, kan man säga.
Med, ficklock?
Ja, två bröstfickor, men inga fickor ner till. Så det är inte en overshirt på det sättet.
Nej, ingen safari
jacka liksom.
Kavaj liksom.
Nej,
jacka.
Precis.
Men sen har den då den här kragen som jag brukar kalla för bowlingkragen.
Ja,
men som heter...
Nej, men det är ju club collar eller
club
bowling.
Collar,
ja. Men den är liksom ändå inte, den är inte pressad ner. Den har lite, ja, man kan liksom, man kan fälla upp den och få lite sånt stuk, eller så kan man ha den ner.
Sen är den ju då långärm, men uppvikt. Smakfullt uppvikt.
Ja, jag föredrar nästan det. Framför kortärmad. Och det är en ljus linnekvalitet. En sandfärgad linne. Det här är ju liksom, det, jag vet inte, jag tycker det är någonting som du säger, det är någonting lite militäriskt över.
Ja.
Men det är inte heller vintage frosseri. Liksom.
Men jag tror att det som gör det smakfullt militäriskt är ju att du har en vit t-shirt under.
Eller hur?
Det är det som
accentuerar. Jag började gilla det här, du vet. Vi har ju snackat om det här. Det är många som
lägger korslagda fingrar över att ha en vit t-shirt under skjortan. Särskilt när man har kavaj. Men jag tycker i vissa fall så... Jag skulle kanske inte ha det till kavaj.
Nej.
Men nu har jag en flight jacket i linne ovanpå det här. Och jag tycker att det ger... Om man har en lite djupare skärning på t-shirten. Så den inte är hela vägen upp i halsen. Jag tycker det ger en liten dimension. Det är fler lager. Det blir liksom... det blir mer i helheten av outfiten om man får det under skjortan också. Så mycket, bara kika fram lite.
Mycket snyggt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och sen så har ju du en vintageklocka till det som...
Mm, också lite militärkoppling till viss del. Alltså inte att den gjordes, det här, en Rolex GMT Master.
Man kan ju säga lite aeronautisk.
Ja, grejen är ju att GMT Mastern var ju framtagen för Pan Am, eller i samarbete med Pan Am på mitten av 50-talet, för att kunna erbjuda piloterna då att se två tidszoner under en transatlantisk flight. Det var ju ganska enkelt i teorin, men hade tidigare, alltså man får ju komma ihåg, det här var ju innan digitalisering överhuvudtaget liksom. Det här var ju väldigt tidigt, och det som sen visade sig var att det var väldigt populärt val av klocka för soldater i Vietnam senare. Det ser man jättemycket arkivbilder på, att antingen Submariner eller en Seiko dykarklocka eller en GMT Master Pepsi. Just för att du hade liksom tåligheten och vattentätheten och sådär, men du hade, det var ju ganska trevligt att ha koll på vad klockan var hemma i staterna också kanske.
En av klockvärldens absoluta klassiker.
Ja, de har ju, det får man ju faktiskt ge Rolex. Det finns ju några varumärken. Du har Omega, Rolex, Patek, som jag tycker på något sätt har, där det är liksom flera modeller som, ja, Cartier också kanske, där liksom, ja, de har mer än en eller två på liksom den absoluta, absoluta ikonpiedestalen.
De här timmarkeringarna i tavlan är ju nästan lite så här tropical.
Ja, de är precis, de är ju mer åt det gulbeige.
Ja, och de går ju snudd på ton i ton med din skjorta.
Det är ju också det som, det gäller ju alla vintageklockor, varför jag gillar vintage överhuvudtaget. För jag har faktiskt börjat tycka mer och mer om moderna klockor de senaste åren. Jag ser charm i det också, men det finns ju någonting med vintage, just att allting åldras olika. Det finns ingen klocka som är den andra lik. Och nu får vi väl se hur moderna klockor åldras om 50 år. Men mycket talar ju för att det som görs idag är nästan för bra gjort, om jag ska vara helt ärlig. Det är liksom, lysmassan är så välutvecklad att den inte ser ut att få några skiftningar eller ålderstecken. Och det kan bli lite så här, tycker jag, sterilt nästan. Mm. Att en modern Rolex Submariner är liksom, alltså, ja, den är helt identisk mot en annan. Medan om du tar en GMT Master från 77 som min är, och så håller du den bredvid en från 69, så den ena kan ha vit lysmassa, den andra har nästan orange. Det här vridringen, kransen, kan vara blekt som tusan eller knappt helt orörd.
Men kan inte det ha med att göra hur de har åldrats då?
Så är det.
För att när de väl låg bredvid varandra,
då
när
såg de
kom,
ju identiska ut. Men det jag menar är att de kan, trots att de gjorde mer eller mindre på exakt, eller de kan till och med ha tre nummer ifrån varandra i produktionsserien och ändå åldras så olika, beroende på om det kanske är luftfuktighet, om de har legat i ett mörkt bankfack i 30 år eller om de har burits varje dag. Och det där tycker jag är liksom, det är någonting väldigt härligt med vintage. Det kan vara en gammal Patek Calatrava som inte kanske är en sportklocka så, men där man liksom på något sätt så här, ja, det här är inte bara att det är en bra design man hade velat ha i en ny klocka, det är också varenda tecken, varenda patina är liksom förhöjer som ett par snygga skor man har vårdat i många år. Det hade inte varit lika snygg om den var ny.
Nej.
Den talar liksom sitt språk, den här
patina. Det blir ju en annan historia på något sätt och en annan identitet i en.
Och det blir någonting väldigt mystiskt med en klocka som, det är därför new old stock är så populärt bland samlare, alltså när en klocka är nyskick men 50 år gammal. Den har liksom tagits ut från butiken, lagts i ett kassaskåp, aldrig använts. Det är, för då får du ju den här liksom, det är som att kliva in i en tidsmaskin. Alltså, shit, såg den ut så här? Ingen polering, ingen liksom slitage. Alltså, den är verkligen, det är ju förvånansvärt få vintageklockor som har det skicket kvar. Så då blir det ju en charm i att det är så ovanligt också, såklart.
Man gillar det.
Man gör det.
Patina och identitet, det är någonting vi...
Och man måste inte välja. Man måste inte antingen vara vintage eller nytt. Man kan gilla bägge. För olika anledningar.
Vi brukar ju prata en del dryck här. Ja. I vår gentlemanual. Som man mår så mycket bättre om man prenumererar på oss.
Ja.
Så är det faktiskt. Att prenumerera på gentlemanualen, det gör ni i er poddfångare. Men dryck... tänkte jag på.
Mm.
Har du druckit något mysigt på oss?
Jag har faktiskt gjort det. Ja.
Är det någonting du vill dela med dig?
Ja, i helgen så fyllde min fru 35. Så då firade vi det lite.
Då blev det något?
Ja, lite dryck.
Jag kommer nu lägga, vi spelar in det här lite tidigare, jag kommer börja redan nu att lägga en Magnum Bollinger på kylning.
Oj, vad trevligt. En special cuvée?
Nej, det här, jo, är det det? Det är en bra fråga.
Special Cuvée är ju den, deras non-vintage.
Ja, det är det.
Magisk. Det är min...
Non-vintage.
Ja. Jag skulle säga den och Charles Heidsieck, godaste bubblet under 500 spänn.
Jag fick, när jag fyllde 40, så fick jag några Magnum av mina närmsta vänner.
Ja, trevligt.
Och nu ska vi, de som jag fick de här av, kommer nu över... I dagarna.
Härligt.
Och då så tänkte jag att då passar det ju bra att leta upp en av de där flaskorna.
Hur länge sedan var det du fick dem, sa du?
Det var då, vad blir det? 6-7 år sedan.
Oj! Wow, då kommer ju de ha utvecklats jättehärligt.
Ja, jag öppnade en i julas. Den korken var inte svår att få upp, om man säger så.
Nej,
den...
det är härligt. Ja, precis.
Det var som ett litet russin under korken. det var inte ju... så himla mycket bubblor, men jag gillar ju när de har åldrats på det sättet.
Ja, jag med. Mogen champagne. Och det är någonting som jag tycker man lätt underskattar. Att många tänker att ja, men man sparar årgång och så dricker man någon vintage ung. Liksom, för att så här, 2008 Grand Danier har mer potential. Men det man inte får glömma är att all champagne är bättre, tycker jag. Eller utvecklas av att ligga.
Jag tycker ju det.
Ja, men det tror jag är ganska få som inte håller med om. Sen kan man ju gilla smaken av ung versus mogen champagne. Ja. Det är ju en smaksak. Ja. Vissa gillar ju syran och att det är lite piggare liksom i en ung. Jag gillar ju det mustigheten och det här liksom nästan oxiderade. Jag tycker det är underbart.
Nej, men det blir en härlig... Jag kommer att tänka på det apropå vintage-klockor. Som, ja. Att det här, den här... När dryck får... Man kan nästan kalla det för paten av en annan identitet.
Absolut. Liksom. Jag gav en liten del av presenten till min fru. Det blev en liten sån där, en liten korg med... En
liten godispåse?
Nej, men en liten korg med så här, frukost på sängen och sådär. Mm.
Och, mysigt.
Ja, det var jättemysigt. Det hoppas jag att hon tyckte i alla fall.
Det tror jag. Var Bamse med i sängen?
Nej, Bamse var och hälsade på några vänner så, över natten, så det blev sovmorgon också.
Ni
det
hade
var
barnvakt?
Ja, det var mysigt.
Ja, vad härligt.
Men då hade jag faktiskt köpt på Bukowskis och Systembolagets auktion, dryckesauktionen som går, de har en i månaden ungefär. Jag ska säga så här, det är inte direkt så att man gör några kap där. Det är inte så att man säger, missa inte det här. Eller så här.
Det finns för många smarta vinsamlare runt om i landet.
Och framförallt om jag ska vara brutalt ärlig så är det ju, det är lite för hög provision. Uh-huh. Alltså inte för hög, de tar inte mer än någon annan, men ett auktionshus som tar 20% eller 22% på slutpriset gör ju att hur man än vänder vidare på det så är det svårt att liksom fiska upp någonting för mindre än marknadsvärde.
Det är inte mycket happy hour där på.
Nej. Men däremot, det som är kul med det är ju att där, om man gillar mogen champagne, så är det ju där du kan hitta någonting som faktiskt är drickbart nu och få den karaktären. För att annars får du köpa till exempel då den här Cru Grand Cuvée som jag köpte, som är nummer 164. Den som ligger på bolaget nu är 167 och nu tror jag 168 lanseras inom kort.
167 var väl den som vi drack?
Precis, i december.
Vilken lunch det var.
Ja, skämtar du? Och vilken champagne. Oh, alltså,
herregud. Det, är ja, det var också, den jag tänkte på.
Ja, men precis, alltså, det är ju Grand Cuvée, alltså Krygs non-vintage. De har både årgång och... Men de anser ju, till skillnad från typ alla andra vinhus, att deras Grand Cuvée non-vintage är deras prestigevin. De håller ju det högre. Mm. Sen har de ju Clos de Missile och det här som är Blanc de Blanc. Den är ju en nivå till kanske. Men just att, jag vet inte, det, där har man ju liksom, det är inte årgång, men den är ändå baserad. 164 har då alltså 50% ungefär av druvorna kommer från årgång 2008. Fantastiskt år. Det bästa kanske i sen 2002. Ja, definitivt det bästa de senaste 15 åren. Sen blandar de ju ihop det här med massa reservviner. Så yngsta vinet är från 96. Och de har ju redan legat
en av de bästa årgångarna också, kan man ju definitivt
säga. Ja, det är det jag menar. Så att, det är inte alltid så att en Grand Cuvée är liksom bättre för att den har majoriteten från ett bra år, utan det har lite med hur, det är ju det cellarmästarens jobb är, att liksom komponera den bästa versionen av druvorna han har tillgängligt varje
år. Vad heter det på svenska egentligen, cellar master? Det lät så speciellt, det lät som det lät som en finsk,
källarmästare.
Ett finskt uttal av källarmästare, cellarmästaren.
Nej, men jag är med. Nej, men jag vet inte om det, men han är ju ikoniskt, alltså det är ju de är ju rockstjärnor liksom på respektive Dom Perignon, så har vi pratat, när vi var där så fick vi prata om hur då
Den cellarmästaren jobbar ju förut med en riktig rockstjärna. Nu avbröt jag dig där.
Nej, men det var precis det jag Lenny tänkte. Kravitz. Ja, och det var ju också övergången där då till den nya i samband med 2008. Men i alla fall, det som är trevligt, det ska bli kul att se hur de smakar, de här.
Ja, härligt. Men jag var inte riktigt med på vilken som låg i korgen.
164.
164.
Men grejen, hon fick en och sen så fick man köpa mer än en, för det var inte, såldes inte bara en flaska, men hon fick en och så
fick du en.
Ja, eller vi. Men det var mer en symbolisk grej.
Vilken fin present.
Ja, det hoppas jag. Men det är ju, jag älskar ju vin och så, men jag skulle ju aldrig bara ge min fru en flaska vin, oavsett pris, för att det blir lite så här, Det kommer ju vi dricka ihop. Alltså, ja, det ska ju vara något för henne.
Absolut liksom. Vad du menar. Men där tycker jag man kan göra ett... jag tycker att om det handlar om en resa...
Ja, det är en annan sak.
Då själva prislappen ju blir vanligtvis automatiskt högre. Även om man ger sig själv en lika fin present så kan jag tycka att då... Sen kanske man vill addera någonting litet extra vid sidan av som är just för henne. Förstår vad jag menar?
Sen det var ju faktiskt så, det kanske är värt att nämna, att hon fick ju initialt i present en resa till Champagne som vi skulle åkt på.
Det var ju så det var.
Precis veckan innan hennes födelsedag. Men på grund av det rådande läget som vi alla är medvetna om i världen så har det inte gått att genomföra utan får skjutas upp. Så att förhoppningsvis så blir ju den av senare, kanske i höst eller nästa år.
Vi får hålla tummarna och vi minns ju med glädje och våt blick vår resa som vi hade i Champagne.
Hur mycket flyt hade inte vi med vädret där då? Det var ju liksom...
Jag hade ju förberett mig på hagelstormar.
Ja, vi var ju typ i oktober också.
Nej, det var november tror jag.
Med slutet av oktober, början av november måste det ha varit. Helt magiskt. Ja. Det var som en liksom tidig septemberdag. Så här, strålande sol, kunde gå runt i flanellbyxor och en stickad tröja utan att frysa på något sätt. Och så sen få uppleva, det var ju fantastiskt. Vi snackar mycket om det, men alltså...
Lyssnar man på Gentlemanualen, då kommer man få leva med den resan.
Ja, men huvudkontoret för Moët, men framförallt Dom Pérignon, var ju helt, helt absurt alltså.
Vi vill komma ut igen nu och vi gläds åt att gränser öppnas, även om vi...
Ja.
Man kanske inte, eller i alla fall inte jag, är ju så här supersugen nu på sätt. Sig på första flighten och liksom dra på sig plasthandskar och munskydd. Och det känns som att man vill avvakta lite för att kunna slappna av. Så känner jag i alla fall.
Jag tror också det. Jag är öppna mer och mer för kanske någon liten roadtrip genom Sverige om möjligheterna och rekommendationerna tillåter de närmsta månaderna. Vi får väl se.
Det är så vi arbetar.
precis.
vi sitter och knarkar såna här presskonferenser klockan 14.00 varje dag.
Ställer klockan efter dem. Men vi glömde ju faktiskt fråga, jag vill ju fråga, vad är det för fantastisk mockajacka du har, Pelle, som hänger på stolen bredvid?
Ja, det här är ju nu alltså inte riggat.
Nej!
Utan det här är ju då, för det här är en jacka som jag har gjort. Du har nu...
Ja!
Eller jag ska nej, vara helt ärlig, det är Claes Julin och jag som har tagit fram det här. Det är alltså en Mokka M65 Safari-ish.
Kommer du ihåg vilken upplaga i ordningen detta kan vara?
Ja, det här är Le Grand Final, sista
året.
Sista, och sen
The Last Dance.
Ja, det
där knyter
The
vi ihop säcken.
Vad kan det vara, klädda? Den 8, 7 eller 8
wow.
Eller något sånt.
Det är imponerande alltså.
King-magasinet hade alltså ett samarbete med
Jofama.
Jofama, precis. Där vi fick helt fria tyglar att göra vad vi ville inom skinn och mocka. Och det här började då, det här samarbetet, när skinnjackskulturen och modet, stilen var som allra
ja, och hetast, det kan man väl lugnt, det kan jag ju säga. Visst, jag må vara part i målet för att jag jobbade på King. Jag hade ingenting med produktionen och designen att göra, men det var ju inte direkt så att man inte såg att andra kikade på hur de här jackorna blev, alltså andra företag.
Nej, så var det faktiskt.
Det var väldigt, var snarare ofta så att King Jofama-jackan var först. Och sen så kom det ut väldigt liknande versioner från andra aktörer.
Vår första jacka som vi tog fram var ju en, jag vet inte vilken man kan, men en klassisk så här knutte.
Men lite perfekto eller?
Ja, kan man säga. Den sprutades ju ut. Den gick väldigt, väldigt bra.
Men det var ju också en väldigt demokratisk liksom, produkt i det avseendet. Att designmässigt, så vad jag förstod det, fanns det fria tyglar. Men den var ju fortfarande i en prisbild som var ganska liksom, demokratisk. Alltså den kostade inte 15 000 spänn.
Nej, det var väldigt bra pris på den.
Jag tror det kostade 3 eller något
max.
Sånt här. Max, alltså typ. Och det är ju, alltså idag tror jag inte du hittar ens en mocka eller skinnjacka i den prisklassen. Och det, jag tycker fortfarande, kom ihåg många av dem. Jag kände faktiskt inte igen att det var den först, men det där hade man ju idag inte höjt på ögonbrynen om det kostade det dubbla.
Nej, den här var vi ju då, det kan vi säga det nu, några såna här, några år efter. Det var ju så att de första tittade vi ju aningens på hur inte minst Acne jobbade med sina. Men det här var ju lite mer, det här är ju en, alltså en Loreana flört.
Den smakfull, alltså när man går från det hårda rockiga skinnet till att istället kanske kliva in i ett sofistikerat mocka landskap istället.
Jag tror att Brunello och Cucinelli har en som där det skiljer några detaljer på.
Ja, men alltså så är det ju, men
man hittar också inspiration från olika håll.
Det finns ju ingen aktör på marknaden som har gjort en unik, alltså, modell. Det handlar ju mer om liksom hur man gör den förändringen, vilka färger man använder.
Så och
liksom. Det var första gången jag såg en jacka på länge nu från samarbetet. Det var kul att se den igen. Det brings back memories.
Tack. Jag ska hälsa Claes också, som nog du har kanske ännu mer kontakt med.
Ja, han är fin. Vi vill ha tillbaka honom till stan.
Ja, han har väl inte varit i Stockholm nu på länge, kan jag tänka mig.
Han har varit inlåst i London.
Riktig lockdown som de har haft där.
Precis.
Men med det sagt så tycker jag att vi hörs igen om en vecka.
Ja, det kan du haja.
Det hajar jag faktiskt, och det kan ni också haja, kära lyssnare. Så på återhörande om en vecka.
Tja! Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.